Amen.
Och vi ska faktiskt fortsätta att läsa lite till ifrån Johannes kapitel 6 på sidan 1186 i psalmboken. När folket upptäckte att Jesus inte var där och inte heller hans lärjungar steg de i båtarna och for över till Kafarnaum för att leta efter Jesus. De fann honom där på andra sidan sjön och frågade honom: Rabbi, när kom du hit? Jesus svarade: sannerligen, jag säger er, ni söker inte efter mig därför att ni har fått se tecken, utan därför att ni åt av bröden och blev mätta. Arbeta inte för den föda som är förgänglig, utan för den föda som består och skänker evigt liv, och som människosonen ska ge er. Ty på honom har fadern, Gud själv, satt sitt sigill. De frågade då: vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Jesus svarade: detta är Guds verk, att ni tror på honom som han har sänt. De sa: vilket tecken vill du göra så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du utföra? Våra fäder åt mannat i öknen, så som det står skrivet: han gav dem bröd från himlen att äta. Jesus svarade: sannerligen, jag säger er, Mose gav er inte brödet från himlen, men min fader ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. De bad honom då: Herre, ge oss alltid det brödet. Jesus svarade: jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Vi ber. Gud, kom och rör vid oss. Låt ditt ord få tala in i våra liv. Amen. Ibland säger man så här att människan är lat av naturen. Jag var tvungen och kolla upp det där lite. Och då googlar man naturligtvis. Och då hittar jag forskare som påstår att det faktiskt är så. Att till exempel så försöker hjärnan hela tiden att hitta de rörelsemönster som gör åt så lite energi som möjligt. Om vi ska gå härifrån och dit så rör jag mig på ett visst sätt. Men om jag då bär med mig någonting som är tungt, då kommer jag använda andra rörelser som med den bördan gör att det går åt mindre energi än vad det gör om jag hade gått precis som om jag inte hade den här bördan. Så är det. Människan är låt av naturen. Och tänk vad smidigt det hade varit om det kunde ramla ner mat framför fötterna på en varje dag. De pratar ju om det där med Jesus som mannat i öknen, som regnade ner varje natt för Israels folk som annars inte hade någon mat. Och vaktlar, fåglar som kom och ramlade ner på marken så att de kunde äta. Och visst kunde man kanske tänka att det blir lite tjatigt med bröd och kyckling varje dag. Men det kanske man kan ta. om man får det gratis och utan ansträngning. Det var en sång i Melodifestivalen för några år sedan som var så här: I wanna work, 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 I wanna make money while I sleep. Alltså, jag vill inte jobba, jobba, jobba. Jag vill tjäna pengar när jag sover. Kanske är en tidstypisk strof. Jag vet inte. Eller tidlös kanske. Tänk om man kunde hitta det optimala sättet att lösa allt som är jobbigt. Och i veckan nu så var jag på ett ställe där det kanske låg ganska nära. Det var så att jag var med våran Olle som går i åttan på Navet, där alla åttonde klassar i Borås i olika omgångar har en utställning med arbeten som de gör. Det var i teknikämnet och i bild och lite sådär. Och så har de fått uppdraget att hitta på framtidens teknik. Och det här sponsras av en rad olika stora företag som har representanter där och som vill veta liksom, hur tänker ungdomar idag? Och så har de byggt modeller av olika saker som de har uppfunnit i papp på slöjden eller på bilden och så här. Och så har de lite små elektronikhjälpmedel som blinkar och blippar. Artificiell intelligens är temat. Och där fanns jättemånga fantastiska goda idéer. Men om jag skulle fundera på ett genomgående tema på alla, nästan alla de här uppfinningarna, så skulle jag kunna presentera några av dem så kanske du börjar ana något. Det fanns maskiner som gjorde att man slipper att bädda. Maskiner som gör att man slipper gå upp själv ur sängen. Maskiner som gör att man slipper städa. Maskiner som gör att man slipper diska. Maskiner som gör att man slipper hämta chipsen i skåpet. Maskiner som gör att man slipper gå till soptunnan utan soptunnan kommer till dig. Maskiner som gör att du slipper att sopsortera för det gör soptunnan. Och så vidare. De allra flesta uppfinningarna handlade om att lösa allting som man behöver anstränga sig lite för. Att göra det smidigt. Människan är lat av naturen. Men är det detta som är poängen med mannat i öknen? Och med Jesus som livets bröd? Att det är smidigt. Är det lösningen på vår tids problem? Manna och vacklar. Jesus säger så här, och jag tror att han talar rakt in i vår tidlösa mänskliga lathet. Ni söker inte efter mig därför att ni har fått se tecken. Alltså tecken som pekar på vem Jesus är och vad det innebär och vad han vill. Utan för att ni åt av bröden och blev mätta. Det var ju smidigt. Gratis bröd och fisk. Vi vill ha mer. Och så följde de efter Jesus och sa: mer bröd, mer fisk. Ett tecken i sig är ju inte särskilt viktigt. Det kan vara bra. Men ett tecken talar ju om någonting som förmodligen är mycket större och som är det viktiga. Tecknet är något helt annat än budskapet som vi såg i barnrutan. Det bara talar om det. Som bokstäver. Det är ju fantastiska uppfinningar, men det fantastiska är ju inte själva tecknen. Utan att man kan beskriva någonting som kanske finns på andra sidan jorden. Eller någonting som är så smått som man inte kan se det med ögat. Det kan bokstäverna beskriva. Men om vi fastnar i att beundra varje enskild liten bokstav i en bok. Åh, vad fin den bokstaven var. Åh, vad fin den bokstaven var. Och inte fundera på budskapet. Då har vi ju missat hela poängen med alla de där tecknen som står uppradade i boken. Mannat i öknen. Bröd och fiskar åt 5000 män och därtill många fler. Det är ju smidigt. Man vill ju gärna ha mer bröd och fisk. Man vill ju gärna ha mer tecken. Men kanske är det inte det som är själva poängen. Och Jesus fortsätter det där samtalet med människorna där och säger: arbeta inte för den föda som är förgänglig, utan för den föda som består och skänker evigt liv och som människosonen ska ge er. Det kan ju för sig också misstolkas så att vi inte ska tänka på det här med arbete och att ordna saker praktiskt. Utan att vi bara ska be till Gud så att det ordnar sig. Men det är ju egentligen precis tvärt emot det Jesus säger. Han säger just detta till de som står där och säger: fixa mer mat åt oss. Det Jesus säger till dem är ju: lägg inte ner er andliga kraft på det som ni kan få på vanligt sätt. Lägg inte ner er kraft på att jaga tecknen. Sök det som finns bortom tecknen. Ett vanligt tecken som vi använder mycket, det är ju pilar. På olika platser. Och man kan ju tänka: åh, vilken fin pil. Jag vill se en till. Men om man istället gör det tecknet visar, gå dit, så kommer vi till det som pilen vill visa. Brödet talar om liv. Om det liv som Gud har att ge och som hans tecken pekar på. Det är ett evigt liv. Någonting som vanligt bröd inte kan åstadkomma. Och Jesus fortsätter: på honom, alltså på Jesus, har fadern satt sitt sigill. Vad menar han med det? Ett sigill är ju en stämpel. En unik stämpel som garanterar att budskapet är från rätt ställe. Hade budskapet kejsaren stämpel eller sigill, så var budskapet från kejsaren. Hade sigillet stämpel ifrån Olle Svensson, så var det ifrån Olle Svensson. Det var den tidens mobila bank-ID. Och så säger han att fadern har satt en äkthetsstämpel på människosonen, på Jesus. Någonting som visar att det han säger faktiskt kommer från Gud. Och när det talas om sigill i Nya testamentet så är det kopplat till den helige ande. I andra Korintherbrevet står det så här i första kapitlet: det är Gud som befäster både er och mig i tron på Kristus som har smort oss. Han har satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en borgen i våra hjärtan. Eller i Efeserbrevet 1: i honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade anden som ett sigill. Den är en borgen för vårt arv, att Guds folk ska bli friköpt och Gud få pris och ära. Så den helige ande är på något sätt ett sigill. En äkthetsstämpel som bekräftar att Jesu budskap är från Gud. Och jag tror att man kan tänka så enkelt att när Gud rör vid oss, när den helige ande rör vid oss, så kan vi förstå att det Gud säger verkligen är sant. Jag går lite undan för undan här nu i den här texten, och så kommer vi fram till att om du står där hos Jesus och frågar: vad ska vi göra då för att utföra Guds verk? Och Jesus svarar: detta är Guds verk, att ni tror på honom som han har sänt. Nu börjar det ju hända någonting, tycker jag. Här kommer liksom ett nytt fokus. Guds verk. Vad är det? Att ni tror på honom som han har sänt. Vad menas med det? Att ni tror att han finns. Ja, om man funderar på den där situationen där, så inte stod de där och funderade på om Jesus finns, de som stod där och diskuterade med honom. Nej. Det var inte deras fundering. De funderade på: ska vi tro på och göra det han säger? Ska vi låta det som han säger få bli synligt och verkligt i våra liv? Att han finns, det ser vi. Ett ögonblick så känns det som att de liksom har fattat någonting och lyft blicken från sitt eget middagsbord, sin egen agenda och matsäck. För Guds verk, det måste ju vara någonting mer än att bara få maten serverad. Men så lite grann tycker jag nog att de ramlar tillbaka igen. Men ge oss då lite tecken, säger de. Någon slags garantier, typ manna från himlen. Kommer du ihåg Jesus? Mose, han gjorde så att det kom manna från himlen. Kan inte du göra mer bröd och fisk eller något? Och man nästan kan förstå att Jesus kan bli lite trött på dem. Men han säger: jag är det tecknet. Jag är livets bröd. Och kanske är det det som de behövde förstå, och kanske är det det vi behöver förstå. Att Jesu person är på något vis kärnan i allt som tron handlar om. Inte vad vi kan få ut. Det allra första som vi läste, det var att folket upptäckte att Jesus inte var där. De steg i båtarna för att leta efter honom. På något sätt så var de ändå väldigt ivriga att få se och höra Jesus göra allt det där som han gjorde. Men på något vis så var det tecknen som lockade. Det är ju det samtalet handlar om. Det var egentligen inte att lära känna honom och vad han ville, utan det var maten. Kanske rent av bekvämligheten. Men såna är väl inte vi? Eller? Eller är vi det? En av de första sakerna som jag fastnade för när jag började läsa den här texten, det var detta med Guds verk. Och ibland så funderar jag på hur intresserade är vi egentligen av Guds verk? Guds plan och tanke. Guds arbete med oss. Hur intresserade är vi av det? Eller är vårt intresse för Gud egentligen att Gud ska hjälpa till i mitt verk? Mitt verk med Guds kraft. Frågan är kanske vad den grundläggande visionen i våra liv är. Är det Guds rike som är vår längtan och drivkraft? Eller är det mitt rike med Guds hjälp? Jag är livets bröd, säger Jesus. Och det här är ju skrivet långt innan det här med glutenallergiker och LCHF och allt möjligt var uppfunnet. Så på den här tiden, då tyckte alla människor att bröd är någonting bra. Så är det kanske inte alltid för alla idag. Men bröd var en basföda. Grunden för mättnad, för kraft och liv. Och i vårt samhälle så är det faktiskt svårt att hitta de här gemensamma bilderna. För om jag tycker att det här är jättebra så finns det alltid några som tycker precis tvärtom. Vad det än gäller. Det finns nästan inga gemensamma, positiva eller för den delen negativa bilder. Det finns alltid någon som tycker tvärtom. Jag är livets bröd. Vi får försöka förstå det ändå. Det här är grundläggande, viktigt för vårt liv. Jesus. Man kan fundera på en sak till. Orkar ni det eller hur? Det var länge jag hållit på idag. Det var väldigt... Liten grej till. Vi vill ju gärna ha tecken. Vi ber ju om olika saker. Och det ska vi göra. Det är inget fel på tecknen. De är jättebra. Om vi inte förväxlar dem med att det faktiskt finns någonting större bortom tecknen. Men talar Gud till oss? Det tror jag vi funderar på ibland. Är han tyst? Visar han sig? Och då tror jag att jag skulle vilja utmana dig, för jag har ett omvänt problem. Jag tycker Gud är rätt jobbig, att han säger hela tiden samma saker till mig. Jag tycker att Gud har hållit på den här hösten och våren och sagt samma saker till mig genom de här texterna som vi läser. Och det kan hända att ni har börjat att tänka att det var en enkelspårig kille, den där Per Lundin. Han säger ju samma sak varenda söndag. Ja, jag vet inte om det är så. Men jag fick den känslan när jag tänkte, det här är ju viktigt. Vem är Gud? Och vem är jag? Och i vilken ordning kommer de? Och vad är liksom det viktiga? Och vad är mitt liv? Och vad är Guds vilja? Nu har jag predikat. Det kan jag ju sagt, så kan jag gå till så. Det hade gått mycket fortare. Men jag tänker så här, om du tycker att Gud är tyst, så skulle jag vilja utmana dig. Läs Bibeln. Och jag vågar nästan lova att Gud kommer att ge dig ett och annat att fundera på. Att leva av. Jag tycker han är rätt jobbig. Han håller på och tjatar om det här. Och jag vet inte om det är för att det är någonting viktigt som behöver sägas just här. Jag vet inte. Men nu är det kanske inte i första hand detta med bibelläsningen som jag kommer tillbaka till, utan det är detta just. Vad handlar tron i grunden om? Vad är visionen? Vem är huvudpersonen i ditt och mitt liv? Är det jag eller är det Gud? Vi ber. Herre, tack att du på så många olika sätt vill och försöker visa oss vem du är, vad du vill, vad du har för planer. Herre, tack för ditt ord som vi får läsa. Ge oss riktning och visioner för din värld. Tack för under och tecken som du ger oss ibland. Men Herre, hjälp oss att inte missa det stora. Att du är alltings Herre, att du har allting i din hand. Att vi får vara dina barn av nåd. Och att du har evigheten beredd för oss. Herre,